Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Välkommen till ridklubben. Hej Rebecka.
Hej Gry.
Hur mår stallchefen?
Så, det är fjärde dagen idag som jag kan titulera mig själv som chef. Det känns lika läskigt att säga det varje gång.
Vi måste prata mer om det. Jag ska bara säga nu till dig som precis slog på podden då att du kommer få höra hur det lät när vi träffade Carl Walter Fox för några veckor sedan. Det var jättetrevligt.
Gud, ja. Alltså jag hade så mycket frågor. Det kändes som att han kunde så mycket. Jag frågade allt om hur man harvar ridhuset och bygger hagar och allt möjligt.
Ja, om hur han tyckte att han var så dålig när han började rida. Och sen när vi hade stängt av inspelningsapparaten så sa han, gud, vi borde pratat om det här också. Vi har massa saker som vi sa att vi måste kanske ses igen.
Exakt, det kändes som att vi inte hade pratat färdigt.
Nej, faktiskt. Och apropå, du vill ju då fråga om harva och allt möjligt sånt. För det finns så mycket. Dels vill vi veta om ridning och träning och utveckling. Och vi pratade om beteckning också. Du har ju Kingston efter Diero som han red.
Exakt. Det är lite tack vare honom som jag valde den hingsten. För jag såg när Carl red Diero då, som sexåring tror jag vi listade ut. Och det var då jag tänkte att den här någon gång ska jag ha ett föl efter den här hingsten. Och nu har jag det.
Det har du. Och du har en ridskola. Förhör nu. Du har tagit över nu ridskolan. Ja. Och hela anläggningen.
Ja.
Både ridskolan och privatuppställningarna.
Exakt. Så jag har suttit mycket där. Det är mycket administrativt. Ja. Alltså jättemycket. Jag gillar ju liksom att jobba.
Ja.
Så jag på sidan om håller också på att bygga om nere i stallet.
Vadå?
Det tycker jag är kul. Jag sågar och jag spikar. Och jag...
Vad bygger du om?
Nej, jag håller på. Det får du se sen när jag är klar. Så jag håller på med lite sånt vid sidan av. Men sen är det ju mycket, nu är det mycket så avtal och man ska komma igång med de olika systemen. Och...
För om det är någon som har missat så är det så att Gustavsbergs, vad heter den? GURS, Gustavsbergs ryttarsällskap.
Ja.
Alltså som vi är hästarna på och där du har vuxit upp.
Är ja, precis.
Lokalerna i stallet är till salu och man hoppas på att kommunen ska vilja ta över den.
Ja.
Men under det här närmsta året då arrenderar du hela verksamheten från de som äger den idag.
Exakt.
Så det är du som nu driver det för att ridskolan skulle ha lagts ner nu i juni annars.
Ja.
Och barnen var förtvivlade förstås.
Jag med.
Ja. Jag också.
Alternativet kändes superdåligt. Och då kände jag så här, det känns ju lite läskigt att göra allt det här själv.
Ja.
Det är min mamma då som äger anläggningen och ridskolan och hennes kompanjon Anna-Karin. Och sen var ju Ninni med från början. Så de var liksom tre stycken som startade upp det här. Men de gjorde det också från scratch. Det var ju helt tomt när de kom. Så de, du vet, samlade in sadlar och träns och hästar och allt möjligt. Jag får ju ändå driva vidare något som funkar och finns. Så det är ju lite lättare, men ändå lite läskigt att göra det själv.
Ja.
Men mamman har Karin ändå kvar här i stallet. Så de har sagt att jag får ställa alla 1000 dumma frågor. Och så kändes det som sagt så dumt om ridskolan skulle läggas ner till sommaren. Så då kände jag att jag måste ändå våga prova och chansa. Så det kanske bara blir ett år, men förhoppningsvis så köper kommunen och då ska jag verkligen visa mitt stora intresse att
de
få fortsätta.
De måste göra det.
Jag vet, jag tycker också det, men jag vet, det känns läskigt fortfarande.
Ja.
Gör det.
Men du gör det som du kan.
Ja, men såklart.
Ja.
De har ju tillsatt någon form av samordnare som ska se över ett eventuellt köp här. Så jag försöker förse henne med så mycket bra information som möjligt.
Ja, men det är väl... Gud. Hur känns det då när du går runt där? Jag tänker att du är ansvarig för allt det här.
Det är så mycket jag vill göra. Och där är det så svårt. Jag är så svårt för att jag vill bli klar.
Mm.
Och det kommer jag inte bli här det närmaste året. Så, men det, jag försöker också skriva så här, to-do-lister. Och det här är prio 1 och det här är prio 2. Och så får man ju vet, ja, ja. Göra något form av... Jag kan inte göra allt själv för det första och jag kan inte göra allt pengar.
Nej, för sån är ju jag. Jag vill ju göra, jag börjar lite grann där och sen så helt plötsligt kommer jag på det här och sen så något tredje och så kommer jag upp på övervåningen och då står alla skåpluckorna öppna och dammsugaren är framme och håller på vilket tvätt samtidigt som jag lagar mat. Alltså det går ju inte.
Nej.
Och framförallt inte på en sån här stor anläggning.
Nej, exakt.
75 hästar och massa 300 ridskoleelever och
precis.
Gymnasium och handikappridning och alltså man måste ju verkligen vara strukturerad.
Ja. Men jag tror att jag är ganska bra på det. Ja. Just nu känner jag att jag bara vill städa och rensa. Mm. Mamma har kunnat hamstrat lite. Ja. Och det måste man kanske också göra när man har sådana ställen. För det är ju dyrt. Man måste ju verkligen vara ekonomisk också.
Ja.
Man kan ju inte tänka att man köper nytt hela tiden. För det har man inte råd med. Utan man måste ju verkligen ta hand om det man har och försöka laga och så.
Mm.
Men vissa saker tror jag att det är kanske bäst före datumet har gått ut för länge, länge sedan. Så jag tycker också ska, jag gillar ju liksom att ja, men rensa och städa och organisera och att allt ska ha sin plats.
Ja. Gud vad spännande.
Ja, jätteroligt.
Och hästarna då, de har semester?
Ja, men de fick semester. Jag tänkte att jag skulle hinna rida, men det gick ju sådär. Så att nu kände det lika bra att de får gå ut på bete. Så då har jag släppt ut dem med ridskolehästarna faktiskt.
Så och det funkar bra?
Jättebra.
Gud vad skönt.
De är så gulliga. Idag åkte jag ner och vattnade och då ropar man när man kommer i vattnet. Då kommer de galopperande och så säger de hej, dricker lite och så sticker de igen. Så mysigt.
Gud vad härligt.
Ja.
Släppte Milan med 200 ponnier i gräshage, för, alltså ordentlig gräshage för första gången igår. Han har gått och, så plock, alltså gått och plockat lite. Ja. Så små gräshage har han gått.
Ja.
Men vi var på tävling i helgen så att innan dess ville jag inte att han skulle gå.
Nej.
Och liksom... riskera någonting med mage eller tappa skorna eller vad det nu kan vara.
Och det gick ju jättebra i helgen.
Ja, ja det är två, det är två klasser och kom två i båda. Ja. Och framförallt så var han så fin.
Ja.
Och hon red så bra tycker jag. Men han är så jäkla, som jäkla mysig ponny har med att göra det där.
Vad roligt.
Alltså han är så gullig. Han är så gullig. Jag tycker så mycket om honom.
Ja.
Han är snäll och glad och peppig och liksom, de känns som ett team.
Ja. Så härligt,
det känns som han tycker det är kul. Han ja. Att de här verkar tycka om att vara iväg på tävling, känns det som.
Ja.
Jag vet inte riktigt. Man ser som så nöjd ut då. Ja, så jag rider han lite. Så, Nicky, första klassen, hörde efter vartannat hinder så har man bra, ja! Från banan. Duktig! Och så vidare mot nästa hinder. Ja. Bra! Jättekul.
Så gulligt ju.
Jätte. Men... ja.
Men ska han vila då nu?
Nu ska han vila.
Ja.
Han ska vila i helt och hållet i 2 veckor.
Mm.
Och sen så ska han börja sätta sig igång lite lugnt i 2 veckor. Och så ska han få tävla några veckor. Och sen ska han få vila igen lite grann. Ja. Det var, när du och jag ska till Malmö.
Just det.
När vi ska till Jägersro
ja.
På hästarnas mäster.
Ja, det ska bli så
då, blir det ett litet, då får han vila kanske typ en vecka igen där.
Ja.
För det blir lite. Vi får pussla lite.
Ja.
Men det var härligt att få släppa ut honom på gräs. Han är härligt när de tar fart och bara känner livet i sig.
Ja. Det är härligt. Det var också mysigt. Vi har en ridskola som har skadat sig. Det är alltid någon som gör skilda. Det är ju...
det är det där då.
Exakt. De var så glada att man har ett sånt där stall där det alltid är lite hästar hemma. Men vi vill ju gärna stänga en månad så man kan sätta och reparera och dona. Ja. Men så är det någon som inte kan gå på bete och lite så. Så det är alltid några hästar hemma. Vilket också är skönt då när någon gör skilda. Så det är ett stort som har kommit hem på något sår. Så hon ska ha penicillin, det tycker jag också är läskigt.
Ja.
Men hon ska ha penicillin och byta bandage hela tiden. Så jag och Agnes var här igår kväll. Och det var så mysigt, då var vi här och pysslade lite. Och sen hon bara, mamma jag vill rida. Tog vi in en ponny i ridhuset som hon red runt lite barbacka på och kramade lite. Och tränade på så här, jorden runt heter det va? Man ska sitta baklänges och på sidan och åt rätt håll. Och så här. Hon tyckte det var så mysigt. Då inser man ju hur gärna man vill att hon ska få det här intresset också.
Det jag såg ju en liten A-pony som tävlade nu i helgen.
Oh.
Den redan lät det. Ja, det var som fart den där lilla A-ponyn. Den bara for som ett skott runt banan. Jag har aldrig sett en sån liten häst hoppa så mycket.
Nej.
Otroligt gulligt.
Och det kändes också som att den ville springa.
Ja.
Oftast upplever jag att de där små måste man tvinga lite att röra på sig.
Den var mycket sugen på att springa och hoppa hinder.
Nej, så gulligt ju.
Ja. Ja. Men så det är skönt att peppa på det. Det är ju det där med såren då. Men det känner jag, då tänker jag att om det är 4 veckor till nästa tävling och man, alltså så här, man riskerar ju att de gillar sig.
Ja, men vad är allt det?
Ska man ha dem i box då resten av livet? Det går inte heller riktigt, eller hur?
Nej, jag tycker att det är viktigt. Hästarna måste få vara häst.
Exakt. Jag tycker det är härligt. De måste få gå runt och hålla på.
Ja. Och det är ofta så gör de sig inte illa. Alltså, nu har jag 30 hästar. Det är klart att en kommer göra sig illa.
Ja, jag har bara en. Och jag vill inte att han ska se illa. Men, nu får han gå där och
jag hoppas
få
att
lite
han
nya kompisar. Så och det är också så skönt när man släpper ihop dem med nya hästar som de inte har gått med. Nej. Och så bara funkar det hur bra som helst.
Ja.
Med alla hittills.
Det är det där med vallacker. Jag har för mycket ston har jag inte sett. Det är inte alls lika lätt alltid. Nej. Ston är lite klurigare om de inte... Är de bäst så är de bästa så här, då är det toppen.
Mm.
Men har man jättemånga så är ju inte alla bästa så här.
Nej.
Men vallacker upplever jag oftast är lite lättare.
Ja.
Vi har ju... Nej, men jag har ju liksom en helt stor flock med ponnysar. Vallackerna, den ena åkt med Anna-Karin och den andra är... Och sen tjej som ska hjälpa mig att ta hand om honom i sommar. Så de är bara ston i den flocken. Och lika så stor hästarna, förutom en stor som är vallack. Men han är typ icke-artbinär, tror jag. Han vet inte. Alltså, jag vet inte om han vet att han är häst.
Nej.
Han är väldigt... Han är egen, liksom. Men kul, jag tror han är toppen. Men han bryr sig liksom noll om stor.
Nej.
Så det funkar jättebra.
Gud, vad härligt.
Ja.
Vad roligt.
Ja.
Ja, men vi får hålla oss uppdaterade här. Vi har massa härliga intervjuer framåt som vi ska släppa också.
Ja.
Som vi passade på att göra på stadion när det var hästtävlingar där.
Precis.
Och det var på stadion som vi träffade också han som vi ska föra nu, Carl Walter Fox. Nu har Ridklubben-podden fått en stor äran att få slå sig ner med Carl Walter Fox. Hur är läget?
Jättebra. Vi är i Stockholm, så kunde inte vara så mycket bättre.
Trivs du bra här?
Ja, det är helt fantastiskt. Det är en så mysig atmosfär att kunna vara på hästtävling som är det bästa som finns och sen bara gå rakt ut på Stureplan och sätta sig och ta något och käka. Det är fantastiskt.
Men får du möjlighet av att göra sådana grejer också? Eller blir det...
Ja, det är det ju, för att de här tävlingarna är ju lite lyxtävlingar för oss och vi har ju inte så mycket hästar med oss. Annars så har man ju mycket hästar och försöker ta med så många som möjligt. Och här är med uttagen, så då får man ta med det man kan. Så jag har bara en häst med mig. Så det blir ju en start om dagen och sen så kan man lite släppa det och koncentrera sig på annat.
Men är det liksom business då annars också? Eller är det...
Det en del är det att det blir mycket, det blir en mötesplats. Så det blir som stora konferenser skulle man kunna säga, eller meeting points. Så det är mycket absolut. Man ska träffa folk och man har lite samarbetspartners och liknande. Så det blir absolut, men sen tycker jag det är rätt skönt när man är på tävling och kunna stänga av det och fokusera på något annat. Annars så blir man så nästan överladdad och bara fokusera på nästa dag eller nästa klass eller nästa tävling, utan det är rätt skönt att man kan stänga av det och bara se lite av Stockholm och göra lite sånt.
Ja, lite minisemester.
Precis.
I jobbet liksom.
Precis innan vi slog på spelen så pratade vi om hovslagare och barfota och inte barfota och hit och dit. Och så pratade vi om att vi visste om att vit päls på benen, alltså där de har vit päls, är oftast lite känsligare för mugg och för vad det nu kan vara. Men att också hoven, om den är vit, är lite känsligare, berättade du. Det visste inte i alla fall jag.
Ja, absolut. Vi har, jag skulle säga att vi har 80% av mina hästar utan skor. Och vi märker stor skillnad om de har vita eller svarta hovarna. Svarta hovar är ofta lite mer tåliga och de går inte sönder lika lätt. Och de vita känns lite mjukare och man får lite mer uppmärksam på dem.
Så nu köper du bara hästar med svarta hovar?
Jag försöker, men det är inte så lätt. Det hjälper tyvärr inte att måla hovarna, utan det är insidan, inte, tror jag. Nej.
Typiskt, det hade varit så bra annars. Ja.
Du red ju en svart häst som Rebecka framförallt blev så himla förtjust i.
Ja, jag var i Göteborg och kollade när du red Diero Lux N, när han var typ 5, tror jag. Eller 6 kanske.
7 måste han varit. Det måste ha varit Lövsta som sponsor här, deras version där inne på Skandinavium.
Ja, exakt.
Då var det 7-åriga hästar.
Okej, jag kommer ihåg att det var en ung hästklass i alla fall.
Det var det.
Och då jag gillar också svarta hästar. Ja. Och då var jag så förtjust i den och tänkte att en vacker dag ska jag ha ett föl efter den här. Och det har jag nu.
Oj, vad roligt.
Så jag har en 2-åring, Kingston heter han.
Kul.
Han började med att försöka spetsa i Alsey.
Oj.
Så att han har varit med mycket i livet. Men är en otroligt gullig individ.
Ja, vad kul.
Så du får gärna berätta mer om det, Diero.
Alltså... Jag började rida honom som ung häst, skulle jag säga. 3-4 år. Och sen red jag honom till han var 7. Och då jobbade min sambo ju på Slisen och Peder. Så sen tyckte hon att hon behövde en till häst i sin team, så sen tog hon över honom.
Och då var ni ihop?
Det har vi varit sen.
Okay. Och då var ni fortfarande tillsammans efter det?
Ja, det var det. Men det passar bra. Hon är en fantastisk ryttare, så att för hästen var det bara ännu bättre.
Ja. Ska vi säga att hon heter Stefan Holmén, eller vet alla?
Jag tror jag sa det, va?
Sa du det? Nej, du sa min sambo bara. Jaha. Jag bara tänkte om det är någon som
alla vet. Men vi kan säga också. Stefan.
Nej, så sen red hon honom upp till internationellen och 50 och...
Men äger du honom?
Han har ett eget bolag.
Okay.
Så att vi är några ägare på honom. Liksom.
Yeah. Mm.
Så nu är han... I år betäcker han bara.
Yeah.
Så han står på en station utanför Växjö hos Pernilla på Stuteriet PVR.
Uh-huh. Mm. Och berätta lite om hans personlighet.
Han är ju en fantastisk personlighet. Alltså, jag tror ska man... man har gått igenom så mycket hästar och hingstar och liknande genom åren, men jag tror att hitta en häst med hans personlighet är nog svårt. Alltså alltid glad, positiv. Man kan, skulle kunna hoppa honom 3-4 dagar i rad och komma ut 50 dagen och han skulle bara, åh vad kul, ska vi hoppa? Jätteglad liksom. Ja, men precis. Alltid och jättesnäll. Och jag vet att Stephanie då, när hon hade Flips Little Sparrow, så körde hon ibland i B-kortsbilen ihop och så. Sen har de ju stuterimodell, så att de står ändå avskilda, men alltid snäll och positiv och glad. Så att fantastisk häst.
Ja, gud vad härligt. Stort. Mamman är också otroligt ambitiös. Ja. Så det låter ju som att jag kommer på en ambitiös häst i alla fall.
Perfekt.
Jag tänkte på Kingston häromdagen. Han var ju svart när han föddes. Ja. Hur grå han blivit? För mamman är skimmel.
Ja, jag vet. Han börjar tyvärr bli grå. Jag hoppas att han håller sig mörkgrå så länge som möjligt. Men här kommer nog... Eller han kommer bli skimmel.
Det blir skimmel.
Svarta och apelkastade hästar är ju det snyggaste. Så det kanske blir en mix där.
En mix där, det hade varit härligt. Men jag tycker också att svarta hästar, det är liksom, ja, det finaste som finns. Men han är väldigt... Och han var lite rädd som föl. Eller lite så där, gömde sig lite i ett hörn. Men då gjorde han sig illa när han var ett. Och då fick han ju boxvila ett tag.
Vad hände med honom?
Vi vet faktiskt inte. Men han fick som ett liksom jättelångt... Vi tror att han har blivit typ stångad av ett djur.
Oj.
Tror vi. För vi hittade liksom ingenting i hagen eller någonting. Som, för det var ett djupt hål rakt in i bringan.
Ja.
Som var alltså en centimeter från hjärtat.
Oj.
Så han hade himla tur. Så då opererade de honom på Strömsholm och sen fick han boxvila så han skulle repa sig. Och då var det också kul när veterinären så bara, ja, man ska stå på boxvila 2 veckor måste han vara på boxen. Sen ska ni börja leda honom. Ett år i hingst.
Det är så enkelt.
Alltså du vet, jag började garva.
Och då var han ju på anläggningen hos dig.
Där, ja, exakt. Då får jag ju stå hemma i stad. Vi har ju en jättestor anläggning. Liksom. Jag tänkte också att det är väl bra. Alltså, där är alltid folk som kan ta hand om honom. Och han kändes ändå inte, han var inte stressad av sig. Utan mer lite så här, han stod i sitt hörn och var lite mer reserverad. Men du vet, när de jobbar, okej, får jag typ droga honom? Eller hur ska jag, vad jag bara, gör jag ens det här? Det går liksom inte. Men då var det så bra, då kunde vi stänga in liksom en stallgång. Så att vi stängde igen, så att han inte kom ut.
Nej.
Och så gick vi första gången ett varv. Och så märkte man att det var liksom mer och mer och mer och mer. Så bara in i boxen igen. Och så väntade vi en halvtimme och sen ut. Och så.
Oh, energin överflödade.
Ja, men, och det, han vill inte vara dum, han har ju bara energi. Han vill ju liksom bara, han är bara glad. Men han lärde sig, det gick ju bättre och bättre. Liksom. Men sen var jag också så här, jag bara, det är ingen idé. Vi släppte honom någonting i ridhuset liksom, innan han skulle gå ut bland sina kompisar. Men sen var jag också, jag bara, det är ju lär. Alltså, jag bara, nu kör vi bara ut han i hagen igen. För att ingen, risken är ju större att han gör sig illa här i stallgången eller någon människa än att vi släpper ut han. Liksom. Och den lyckan när vi körde ut han och släppte ut han i sommarbeteshagen och fick träffa sin bästis igen, det var ju ändå så härligt. Så den två. Så nu ska han ridas in i höst.
Kul.
Eller,
spännande.
Ja, tämjas. Jag ska tämjas. Inte göra det själv. Jag ska inte göra det själv.
Det är bättre, jag resonerar så med vår också. Att det är bättre någon som är duktig på det att göra det.
Exakt.
Det brukar bli bättre
så
då.
Så tänker jag också.
Men du rider med mycket unga hästar?
Ja, fast jag har ju kommit till det lite att när man jobbar med det, och jag har ju det som arbete och man har ett stort ansvar, så ska jag rida så pass ung häst som jag känner jag inte har kontroll, så tänker jag bara, jag får inte ramla av och skada mig för då kan jag inte göra mitt andra jobb. Mm. Så då känner jag att det är bättre de som är duktiga på
de
det.
De som inte har något att förlora.
Ja, eller som bara är skickligare på det. Ja.
Men det finns ju de som gör det hela tiden, har ju rutin och gör liksom hur många sådana som
helst. Jag hade en av mina yngre då som var, han var snäll men lite känslig av sig, och då bad jag Björn Svensson på Ungasverkstaden att kan du ta den ett par månader och rida, och han tyckte ju det var inga problem.
Nej.
Och det, jag kände mig att det var den bästa lösningen för mig och för hästen och för Björn. Sen hade det säkert gått bra om jag gjorde det. Men man försöker alltid eliminera risker, och då kände jag att det var bäst så för alla.
Men hur mycket tänker du på din hälsa?
Mycket försöker jag.
Ja.
Jag försöker med att jag är så lång, jag är nästan 1,90 och kille, och det påverkar ändå hästarna att om man inte, jag vill tro i alla fall att om jag lite lutar mig framåt eller bakåt, att har man en kanske en lite mindre häst eller att de känner av den vikten, så jag försöker att verkligen tänka på det och hålla efter mig själv.
Ja.
Det gör jag absolut.
Rider du med väst?
Det gör jag dock inte.
Nej.
Men jag har funderat lite på om man kanske skulle rida med sån här. Anledningen egentligen till att man de gamla västarna, det skulle jag säga att det lite begränsar en, alltså om man är på banan och man rider fort och det är lite högre hinder, man var smidig då.
Ja.
Men det är en väldigt bra grej, men jag tror att de här heter det airbag-västarna.
Ja, de här som blåser upp sig.
Det ser man ju mer och mer, och så det tror jag absolut att jag kommer börja rida med av den anledningen. Det är en bra säkerhetsgrej, och det är en väldigt, de sitter ju när de inte är uppspända så att säga, så är de ju väldigt, de är ju nästan som en, bara en kavaj uppe på.
Men det är väldigt mycket en vana sak också.
Ja, det kan jag tänka mig.
Jag tänker som Nicky, min dotter som har haft väst sedan hon började rida dag ett.
För henne
är det självklart.
Ja, precis.
Alltså nu har hon inte någon ridit dressyr och så, men alltså hon ska aldrig tänka tanken att hoppa utan väst.
Nej. Och så ska man ju, det är ju alltså så ska man ju, man ska ju skydda sig desto mer man kan göra desto bättre, för händer någonting så är det ju alltid fasen, varför jag tänkte inte på det eller det eller det.
Exakt. Jag tänker också ni som har det här som yrke. Det är så viktigt för er att ni håller er friska.
Ja.
För annars så blir det ju jättejobbigt för hela verksamheten om ni skadar er. Liksom.
Hade inte du köpt en väst?
Jag har köpt en väst.
Och använder du den?
Ja. Jag måste provblåsa upp den en gång, för nu känner jag att jag inte ramla av, för jag vet inte vad som händer.
Måste få in banan.
Exakt. Men jag tror också att jag skulle vilja veta hur mycket den låter och vad händer när jag liksom...
Bra att testa.
Ja, jag måste prova. Jag ska byta sån här patron nu. Och då tänkte jag, då passar jag på att dra ur den här. Liksom. Men jag är rädd att känsliga hästar, att om det blir rädd, puff, att de...
Det går så snabbt, jag tror
du
inte.
Du tror inte att
nej,
de kommer fatta
inte,
att det är det som...
Jag tror inte de kommer reagera. De är nog, blir nog mer rädda att man kanske själv ramlar ur balans och man ramlar av än det lilla puffandet.
Ja.
Det tror jag.
Ja, då kör jag på din...
Jag tror att det är inte tillräckligt för att inte använda västen.
Om man inte ramlar av varje dag och det blir puff varje gång. Så.
Apropå din sambo, som vi pratade om tidigare. Sa inte hon att hon aldrig skulle stå i samma stall som du?
Jo, det kan hon ha gjort.
Och hur ser
det
ut
vet
nu?
Jag inte om hon har gjort.
Hur ser det ut nu?
Nej, vi har... Jag jobbar för och tillsammans med familjen Bödmar från Kalmar. Så det är Monica, Jörgen och Linn Bödmar. Och vi har då ett stall som heter Limo Stables som ligger utanför Torna Hällestad, utanför Lund i Skåne. Och jag och Linn har ju då hand om Limo Stables, som man säger. Vi har i våran stall är 14 boxar och sen ett personalstall.
Och då rider hon också?
Hon rider en del grann också. Hon har två egna hästar och sen är hon managementar hon mycket av stallet och hela verksamheten och allting. Yeah. Håller reda på mig. En personal för det. Och gör ett fantastiskt jobb med det. Och sen så har vi ett till stall på gården då med 10 boxar. Så då frågade Steffi, och det blev ju ganska naturligt att, för vi flyttade dit i slutet av förra året.
För ni bor ihop du och Steffan, eller hur?
Ja, så vi har bott på Grevlund hos Lisen och Peder i... Nu ska vi se. Vi har varit tillsammans i 10 år, så vi har kanske bott där i 8 år ungefär, skulle jag säga. Och sen då så köpte familjen Bödmar Borlunds gård på hösten där. Så de bor i Kalmar, Monica och Jörgen. Och så jag och Steffi bor på gården då. Gör vi.
Och nu bor hon också där med sina hästar?
Nu har hon också hyr ett stall av oss på gården. Så hon har sina hästar där också.
Så då, ni jobbar ihop och ni bor ihop och ni gör allt ihop?
Ja, det gör vi. Jag har ju liksom, det blir ju, alltså, vi jobbar ju ihop, för vi samarbetar ju hela tiden och man rider ihop och bollar ihop. Men vi har ändå, verksamheten är ju som sagt helt separerad. Utan jag har mitt och ansvar för hela Limo-delen och Stephanie då, hon hyr in sig av sin. Så att jag försöker vara väldigt noga med att man ändå separerar, att jag har mitt ansvar, sen är hon en hyresgäst, men sen jobbar vi och hjälps åt och alla drar sitt strå till stacken, så att säga.
Ja. Är du rörig?
Inte jätte, skulle jag inte säga.
Nej, för att du sa att hon gjorde ett bra jobb med att hålla reda på dig. Jag tänkte om du var rörig.
Jag skulle nog mer säga, det blir ju så, har man ett stall och mycket hästar och det är personal och det är väldigt mycket Man tänker att det bara är att rida, men det är en hel gård och det är tävlingar och det är anmälan till tävlingar och sen är det en bedaldag som går ut och sen är det vaccinationer. Det är så mycket hela tiden. Så man behöver någon som har liksom stenkoll på det så att jag också kan fokusera på mina delar. För annars blir det lätt att man, tror jag, det blir för mycket tankar på, man måste ha tid att göra strukturerat vissa jobb.
Mm. Det är så jag känt lite nu. Jag ska ta över min mammas verksamhet här 1 juli. Och då har det varit så himla mycket den här våren. Bara så här, du vet, Jordbruksverket och foder och strö. Och, alltså det har varit så himla mycket sånt administrativt. Och då har jag också känt att det har typ inte gått att rida.
Nej.
För att jag är någon annanstans i tanken hela tiden och kommer på saker. Och bara just det där måste, det får jag inte glömma.
Det är jättefarligt det där tror jag. För att det är så extremt mycket jobb med runt omkring som man inte tänker på, som du säger, det är jordbruksverk och det är
länsstyrelsen,
jag letar efter ordet, tack. Allt sånt, och det har man en lastbil, det ska vara godkännande och det ska vara det ena, och bara en transport ska vara godkännande, och det är så mycket, och det med personal och provanställningar och sen går över och sen ska det planeras med ledighet så att alla är lediga och fungerar, så att man behöver vara ett team, och man behöver den teampersonen är minst lika viktig som den som rider i det här fallet då. Så att, och det gör ju också att då vet man att jag försöker rida mina hästar ofta från morgonen, sen brukar jag vara klar runt 1, och då är jag väldigt fokuserad och inne på det, och sen när jag har gjort det då kan jag släppa det, och även om det hela tiden finns med och man tänker saker man vill förbättra, men sen har vi en hel gård att sköta och 100 andra saker, då kan man koncentrera sig på det. Men jag försöker att när man rider, att man rider och kanske har telefonen på flight mode, och om det är, ibland måste man göra en på för att vara anträffbar, men annars kanske man får stänga av den och verkligen fokusera och göra det på ett bra sätt. För så skulle man göra i alla andra arbeten.
Ja, man ska inte sitta på ett möte och ha telefonen på och ta samtal. Liksom.
Precis, så det är viktigt det där.
Om man ska ha en gård, vilket är det första och viktigaste fordonet, tycker du? Traktor eller fyrhjuling?
Traktor. Yes.
Utan att tveka. Vi har
ingen fyrhjuling.
Nej.
Det var en bra fråga, för vi startade upp då Limo Stables förra året och då hade vi ju ingenting. Och Jörgen, min huvudarbetsgivare...
Nu ska jag suga åt mig här.
Han ställde ju samma fråga till mig. Okej, Carl, vad behöver vi? Och jag är uppväxt på gård och har jobbat på maskinstation och liknande, så att man har hållit på med det hela livet. Och då blir jag, givetvis försöker man ju ändå, man försöker ju vara så ekonomisk och så sparsam där det går och tänka vad är praktiskt, vad behöver vi, men det ska vara funktionellt och enkelt och det ska fungera bra för personalen, för att man har jobbat i så många stall och så många olika gårdar där det kanske inte prioriteras hur vi ska kunna göra arbetet så enkelt och så bra för alla som jobbar, så att vi kan lägga energin och fokuset på hästarna och det vi verkligen vill få fram någonting utav. Men då gjorde vi så att vi har en traktor, en stor traktor som vi använder till allting kan man säga på gården. Och det kan ju vara allt ifrån, vi mockar i gödseltunnor för att spara tid så att man inte behöver gå med skottkärra då, utan då så när vi har mockat färdigt så kan vi kör man ut tunnorna och sen på dagen så bara tas de upp med traktorn och åker och töms. Och liknande med pallar och allting, och det kan man ju inte göra med en fyrhjuling, utan fyrhjuling får man mer dra saker bakom.
Jag förstår inte det här med tunnorna.
Vi har, om du tänker, hur ska vi beskriva det här? Mocktunnor är ju som, om du tänker som en traktorskopa ser ut, det vet ju de flesta. Och sen är det lite högre kanter och så är två hjul på dem. Och så är
just
de gjorda i aluminium. Så hjulen sitter i mitten.
Det ser nästan ut som en fodervagn fast med lock.
Precis, typ. Och på kanterna sitter två småhjul så att du kan snurra den 360 grader.
Aha.
Och så kan du mocka, jag tror med spån kan vi säkert mocka 6 boxar igen. Och,
så kör du den genom stallgången och så mock.
Bara mockar vi. För att jag har mockat när jag var ung och jobbade på en stuteri och mer eller mindre jobbade med att tömma bäddar. Mm. Och då gick vi för hand med skottkärra. Och det räknade ut ganska snabbt då att tömma de här bäddarna, det var ju en sak, men att gå med skottkärrarna, det är det som tar tid. Och det är det jobbiga, och så kommer du till gödselstacken och så ska du gå ut på en bräda och så missar du brädan. Eller så ramlar skottkärran. Det är så frustrerande och tar tid och jobbigt. Så att det var en av de första grejerna, att inte ha några skottkärror som man får ha det ändå, men just i stallskötseln, att vissa vet jag har att man har en skottkärra och så kanske man tömmer det i en skopa på traktorn, men då kommer nästa problem att så kör du runt med det och så blir det spån och halm över hela gårdsplan, så ska någon gå och kratta det och liknande, utan försök göra det så bra som möjligt, och då är de här mocktunnorna fantastiska.
Och hur tömmer du den då? Då snurrar du den?
Ja, man bara kör fram med traktorn som om du tar en skopa. Uh-huh. Och så sitter du i fästen och sen fäster du den och sen åker du och tömmer det. Funkar det som en skopa.
Uh-huh.
Och sen ställer vi ner den utanför stallet, så på morgonen när man kommer så är de tomma. Så bara tar man in dem, mockar och ställer ut dem.
Fan, här påminner man på ridskolan. Vi hade en skitstor mockvagn. Alltså 2x3, alltså en jättestor mockvagn som vi drog genom stallgången, ja, som alla mockade i.
Precis.
Och sen så körde du ut den tillbaka och så tog jag eller någon traktorn och så krok, och så hade den en öppningsbar lucka.
Ja, det är ju samma princip.
Fast mycket tyngre och klumpigare, ja, än det du beskriver.
De här gjorde aluminium så de är ju lätta att putta.
Jag har ju ett gjutjärn, de är helt fruktansvärt.
Motsvarigheten.
Det var länge sedan. Smart, mm. Jag förstod det. Okej, kul.
Så tillbaka till en fråga. Ja. Så därför tycker jag att det finns väldigt mycket mer användningsområden för en traktor en fyrhjuling. Men jag hade jättegärna haft en fyrhjuling eller en gator för att det är väldigt bra i vissa situationer också. Men måste jag välja så väljer jag traktor.
Om man vill dra en vagn med bommar eller sladda.
Kan du göra med traktor? Eller,
det gör du med traktor. Ja. Sladdar du med den också?
Ja, nu ställde du frågan som du gjorde, men vi har en liten traktor också.
Ja, okay.
Och den kör vi med på ridbanor och liknande för att återigen att man ska kunna göra det så enkelt det ändå går, så därför har vi alltid en ridhusharv som står på den traktorn, så den, man kan använda den till allt det andra också, men annars sitter alltid harven på, så att det ska vara enkelt och gå snabbt och lätt, man ska inte behöva stå och dra i och sätta på en harv varje dag, utan den sitter alltid på den traktorn.
Smart.
Mm. Gud vad smart. Har ni andra fiffiga tips inför
stall? Om man ska byta underlag på en utebana?
Ja.
Vad har du för tips då? Vad får man inte glömma? Finns det någonting som...
Ja, det är en jättebra fråga. Jag känner att jag är kanske inte en... Det är ju bevattning beroende på vad man ska ha för underlag givetvis. Men alla underlag, det spelar ingen roll tror jag om du lägger in det finaste, dyraste eller om du lägger stenmjöl med flis. Utan allting är beroende hur du sköter det. Det är regel nummer ett. Och jag tror att vattna och ha ett bra sätt man kan köra underlaget. Det är de två viktigaste sakerna. Och sen kan man anpassa underlaget till vad man känner man har råd eller möjlighet med för dagen. Men att man kanske frågar någon vad som är bra med harvning. Som jag tror många kanske, vi försöker ju när vi harvar att vi harvar aldrig så djupt, utan vi försöker mer vara på ytan och bara plana till det. Och vattna så alltså att man inte gräver runt för mycket i underlaget. Och hela tiden skotta spåren och göra sådana små saker för att hålla efter det, så att det, då blir det så bra skick som möjligt. Och då tror inte jag det är något fel på lite enklare underlag. Absolut inte, utan så länge man håller efter det så får man allt att funka.
Det tror jag också. Skottar ni kanterna för hand eller har ni en sån här draggrej?
Vi har en liten draggrej som man drar.
Och då drar man den för hand?
Ja.
Och den funkar bra?
Ja, jag drar den.
Det är inte tungt?
Nej, jag drar den. Det är bra. Nu har vi ju tyvärr ett långt ridhus.
Tyvärr?
Ja, men det är 75 meter långt så i slutet. Om man har slarvat lite och inte gjort det där kanske en gång i veckan eller två gånger. Nej. Då kan det bli lite tungt, men då känner man ju av det i benen.
Ja.
Men det är bra för benmusklerna. Men det är inte alls tungt.
Nej.
Utan den... Jag tror det är en sån här silvrig...
Exakt, det ser ut som en liten skopa. Typ,
precis,
som är på en
pinne. Och så är det ett handtag man drar i. Exakt, en sån har vi. Och den måste jag säga, den går mycket lättare än vad man tror.
Ja.
Jag gjorde utebanan häromdagen nu innan vi åkte hit och det gick väldigt lätt.
Mm. En sån jag kanske tänkte att jag ska införskaffa.
Ja, det är nog bra om man på ridskola också, i och med att där går ju ponnysarna och hästarna samma spår.
Exakt.
Så det är nog jättebra.
För vi måste gärna, vi klättrar ju spåret varje dag.
Ja, måste kör du med en sån, det tar 5 minuter max att gå runt. Men jag vet att jag jobbar på mycket ställen där vi skottade spåret och det är ju jobbigt.
Ja, det är skitjobbigt.
Ja, så att ha en sån, jag tror de kostar kanske 2-3 tusen kronor.
Ja.
Det är en väl värd investering.
Ja. Nej, för det har jag tänkt lite så här. Dels så vill man ju ha god kommunikation. Det känns som att det är viktigt och svårt såklart.
Ja.
Men också så här, underlätta. Det man kan underlätta i arbetet för oss människor,
ja,
det ska man ju inte spara in på.
Nej.
För det tror jag lönar sig i slutändan.
Och sådana saker, det är en så liten grej, men att slippa stå med en spångrep och skyffla, och speciellt om det någon ung tjej eller ska göra eller man ska göra det, försöka hinna med det. Det är så lätt att man, jag orkar inte idag, vi bara harrar över det.
Ja.
Och sen går det mer och mer och sen måste man ringa någon entreprenadfirma som kommer och lasrar hela underlaget istället.
Exakt.
Så att sådana små grejer är bra.
Ja. Harvar du ridhuset eller?
Jag försöker göra det nästan varje dag på eftermiddagarna.
Ja, för jag har kör ni bara då som en matta? Typ.
Nej, vi har en harv med en sån här gallerrulle bakom.
Ja, en sån här rulle bakom. Liksom.
Från början när den kom så var det till och med några lite större pinnar på den, men de skruvade av. Så nu är det bara som vanliga klassiska harvpinnar och sen bara den mattan bakom. Och så har ju då harvpinnarna kanske går ner 2, max 3 centimeter bara för just ta det här ytan och så.
Och hur, jag har hört att man ska lägga små volter när man harvar.
Jaha, varför då?
Nej, jag vet inte, jag frågar dig.
Jag gör tvärtom, eller säger tvärtom att jag försöker att inte svänga för tight för att då drar man ju pinnarna, hela harven dras lite åt sidled. Ja. Det beror ju kanske på vad för typ av harv och så man har. Men jag brukar göra så att jag vid hindren kanske backar upp bredvid och kör förbi hindren där man har hoppat så att man verkligen får en bra yta framför och
bakom. Och så är det bra för det är tomt.
Okej, okay, ja, men det är bättre. Men och sen försöker jag köra liksom lite större svängar så att det inte blir det här snäva svängarna också med traktorn. Och jag vet, har man traktor, beror ju lite på, nu är vi inne på avancerat, men har man en traktor med lantbruksdäck som man tänker de här lite grövre vena på, om du svänger kraftigt med den, då river du upp
trycker
det.
Dem undan, liksom.
Som om man kör på en gräsmatta och river, då tar man sönder gräsmattan.
Jaha.
Så att sen kan man ha en ballongdäck, det är lite mer som man kan se på golfbanor och så, det är inte så mycket mönster.
De åker ovanpå,
men beroende på det så är det bättre då att hålla lite större svängar. För att...
Men för våran har väl inte någon harv? Den har väl bara sladdmattan väl?
Nej, vi har harv också.
Den har jag inte sett.
Men vi harvar i lilla ridhuset. Ja. Där har vi typ sand och träflis. Ja. Vi har också lite olika underlag på olika ställen. Dels för att jag tror att det är bra och lite för hästarna att man får gå på olika underlag.
Absolut.
Men sen vi har ju liksom, vi har ju som man kan rida ut på grusvägar och sånt, men vi har ju liksom inga stora fält som man kan rida på. Och då känns det ännu viktigare att vi har olika och gärna bra underlag.
Ja, på jätteviktigt.
På våra olika ställen liksom. Men hur kommer det sig att du började med hästar? Har du en, är du uppvuxen i en hästfamilj?
Ja och nej skulle jag säga. Jag kommer från Motala Vadstena från början. Så min mamma red innan hon fick mig och min syster. Och sen hos Sissi Lilje, utanför Mantorp. Och sen så tog hon lite paus när vi föddes och så. Och sen dog min far när jag var ung. Och då började hon rida lite, en form av benbetning och kunna tänka på lite annat. Så då var första gången man var med och red. Jag kommer ihåg att första hästen jag red på var en stor häst, en gul med vit man. Hos Cecilia. Det var första hästen jag satt på. Och sen flyttade vi till Skåne när jag var 12. Mamma träffade en ny man då, så vi flyttade dit. Och då blev det att vi hade lite, de hade en stor grisuppfödning och grisgård, så vi hade lantbruk. Så då blev det lite att man red och liknande. Och då red man och tävlade och lite som man gör med B-pony och så. Jag var rätt dålig, eller jag var väldigt dålig ska man säga väl. Det brukar man säga, men jag var det. Men så jag tävlade med B-pony, gjorde jag. Då är inte hinner så höga, så det blir inte lika svårt. Sen blir det högre hinner, då blir det svårt.
På vilket sätt menar du att vara dålig? Alltså bara otränad eller?
Jag vet, alltså jag har aldrig riktigt så här många, man ser ju vissa ponybarn, de är så jäkla naturligt, de bara kör.
Men vissa
de är
bara
så
har
duktiga,
det.
Man bara blir så jäkla imponerad. Jag såg och kollade på igår när de red här på, inne på staden, alltså man är så imponerad.
Ja.
Men jag vet, jag hade jättesvårt att se distanser och sånt, bromsa mycket och tog och gav jättemycket i hästarna och då blir det ibland, ja, så förstör man kanske mer för hästarna än vad man hjälper dem ibland. Och sen hade jag en liten break och sen så började jag jobba med hästar mer och mer när jag var 16-17 år ungefär.
Det brukar vara tvärtom.
Ja, jag vet. Men jag hade, det var lite personliga i familjen, hade lite jobbigt med ekonomiska möjligheter och liknande. Och, då de höll på, eller mina föräldrar då, höll på med grisar och det var dåliga tider och liknande. Så att det fanns, vi hade inga möjligheter hemma och vi var många syskon. Så att då blev det att jag flyttade till, bodde hos mina kusiner ett år. uppe i Östergötland, och då så red jag lite grann bara, men inte så mycket.
Fan, det låter som att din mamma har fått kämpa.
Ja, hon är en fighter. Det är hon verkligen. Och sen så flyttade jag ner igen till Skåne, och då blev det att jag började jobba med hästar mer och mer. Och sen är det ju svårt, det är ju så himla svårt med ridsport och alla sporter, för det finns inget givet. I fotboll så har du kanske ett givet sätt du kommer framåt.
Ja.
Utan man,
då har man kanske ett lag och ett kontrakt och
ja,
coach,
och är det du duktig så liksom, fångas du upp och du får jobba stenhårt, men du vet att om jag jobbar stenhårt kanske det leder någonstans.
Ja.
Ridsporten är ju svår så. Men så jag började jobba lite där på lite stall och ja, red lite grann och gjorde mycket annat och kämpade på med det ganska länge. Jag var inte så duktig, men jag fick rida mycket.
Du blev
mycket.
Ändå anställd i ett stall.
Ja, alltså det var ju liksom, gjorde mycket stalljobb kan man ju säga. Mycket.
Vad då, du tömde
grooma och tömma boxar och rida lite grann och mycket sådär liksom. Bara mer att man älskar att vara med hästar och göra det.
Ja.
Och då hade man ju inte kanske. Det är lätt att sitta på världscupen och titta, eller titta på läktaren här och tänka, åh, det skulle man vilja rida en dag. Men och, man kanske inte riktigt förstår vad som krävs bakom och så, ung och dum, och det är bra, tycker jag. Men sen så i alla fall, efter ett par år där så kom det sig att de jag jobbade för där kände Rolf-Göran lite grann. Så att de ringde och frågade om jag ville, om han hade plats för någon som kunde jobba hos honom. Och det hade han då. Så då flyttade jag dit. Och då över runt 20.
Och hade du lärt dig rida då?
Nej, alltså, nej? Alltså jag hade hoppat 1,30. Jag tror, jag kommer inte riktigt ihåg, men jag tror jag hade hoppat 1,35.
Men då måste du
med ändå 12 fel, typ 16 kanske. Ja. Om man ska. Jag kommer i mål i alla fall.
Men jag tänkte, nu är du ju skitduktig och du är inte så gammal. Så vad hände hos Rolf Göran?
När blev du bra?
Nej, men ja, jag tror jag inte är bra än, så jag kan inte säga. Men, nej, men så jag kom ju till Rolf då. Och jag tror då min räddning, eller det som var bra för mig, var att jag kom till Rolf. Rolf är ju en fantastisk ikon. Han är både en fantastisk människa och ryttare. Och han är ju bondpojk från början och jobbat både med gård och liknande, men med hästar också. Så att det gjorde väl lite att när jag var hos honom, att jag körde mycket lastbil. Jag såg till att ta mitt lastbilskort innan jag flyttade dit.
Ja.
Inte för att jag hade lastbil, men jag tänkte det är bra att ha det i bakfickan liksom. Det är alltid, jag vet, det var en av de första grejerna de frågade. Jag var i Flyinge då på tävling där de hade det här Volkswagen Grand Prix då.
Ja.
Och då var han och Bo Kristoffersson där, så då åkte jag dit och bara skulle hälsa på dem. Och då vet jag att Bo frågade, har du lastbilskort? Och jag bara, nej, aldrig, jag hade inte ens kört en B-kortsbil, så jag hade inte lastbilskort. Så jag åkte hem och tänkte att jag måste ha lastbilskort snabbt.
Ja.
Så jag köpte böckerna på nätet, begagnade på Blocket, pluggade som fasen i typ 3 veckor, skrev upp, klarade, och sen tog jag några körlektioner och tog lastbilskort. Och sen när jag kom till Rolf så fick jag, det var ju också en sån grej, då hade han var ju världsbäst kan man ju säga. Han var väl som Peder nu då kan man säga.
Var det då han hade Ninja?
Ninja var precis i slutet.
Kassall
och liknande. Ah, okay. Kassall och det gänget var då.
Så Pia Lotta hade varit redan?
Ja, det var mycket Ninja tidigare. Var. Precis. Mm. Och då, i och med att jag hade lastbilskort, så Silja som var Rolfs hästskötare då under många år, hon vägrade att ta lastbilskort för hon ville koncentrera sig på hästskötarjobbet och inte köra lastbilen. Så det gjorde ju att vi som jobbar där, vi får som hade lastbilskort, fick köra deras hästar till tävling fram och tillbaka. Så då fick man ju se bakom kulisserna på världscupen. Jag kommer att vara med på Skandinavium och man har ju bara varit där uppe och sett ner, men då fick man ju se allt och då blev man ju hooked. Alltså,
bara hur det går till från ja, att bara, åka anmäla sig till att komma till platsen.
Och det var ju också, jag kände det var så lärorikt att känna, lära sig. Det är enkelt att se, man kan stå på en framridning och försöka lära sig och det är jättebra och nyttigt och vi stod och kollade hela klassen igår, men lära sig det här bakom, hur det funkar och hur man reser med hästar, bara en sån sak.
Ja.
Och allt, så det var ju fantastiskt och jag vet, vi var i Basel när han var en Grand Prix och så sa han till mig efteråt, jag måste med flyget men du kan gå och göra upp i sekretariatet, och då hade han vunnit Grand Prix med typ 800 000. Så jag skulle gå ut och checka ut med en segercheck. Så det var lite kul bara.
Kommer med den här stora.
Ja. Hej. Kanske in den här.
Och de bara, vem är du? Liksom.
Nej. Och hur
gammal var du då?
Ja, då var jag 21, tror jag. 21, 22, 21 ungefär. Så att, nej, det var jättelärorikt. Och sen en dag, och sen efterhand lite så red jag, fick jag rida mer och mer hemma. Haptal och ridningen. Och så jag red ju Rolls hästar hemma, kan man säga, alla de hingstarna och så. Och motionerade dem hemma, och så fick jag även några unghästar som jag tävlade lite grann så småningom och hoppade lite så en meter, 1,10, lite 1,20 på. Och gjorde det, och Rolf var ju fantastisk att han var så jäkla noga med att vi som jobbade där, om man då, som jag då som hade det jobbet att rida hans hästar, också fick träning av honom. Och det betyder guld. Jag vet en gång jag var i Bremen och hade lämnat någon häst som skulle, den skulle någonting där, och det var väl kanske 4 timmar att köra med lastbil, och jag skulle få hoppa en av hans hästar då, som höll på att hoppas igång, och men så var jag tvungen att köra med den, och ja, en stressig dag, så att jag var inte hemma för en 4, och då blir man ju fasen också, nu missade, kunde jag inte träna för Rolf, men då stannade han kvar och så till att man kunde träna för honom, så att det hjälpte ju enormt. Och sen så träffade jag Steffen där.
Hos Rolf-Göran?
Hos Rolf-Göran.
Okej. Var hon också där?
Nej, hon hade, då jobbade hon med någonting som heter Horse Online. Okay. Nej, inte Horse Online. Vad heter ett tv-kanal? Horse One heter det kanske.
Ja.
En från Stockholm här. Det var en, jag tror det heter Horse One. Eller något liknande. Uh-huh. Men i alla fall, så hon var en profilryttare. Och då tränade, hade hon precis börjat jobba hos Lisen och Peder. Och så fick hon åka dit. Och ja, hon hade liksom en budget hon kunde träna för. Så då åkte hon dit och tränade, och då, där träffades vi.
Vem var det som raggade upp vem?
Det var nog jag, tror jag. Jag vet att jag kommer ihåg att jag hade ju sett henne mycket så här, när man tittar på resultat och kollar på tävlingen. Man var hemma i Sverige och red. Men ja, alltså, då tyckte man ju, man skulle aldrig våga prata med någon normal bonapojke. Skulle inte vilja våga prata med henne som tävlade och red liksom. Men nej, så att jag tog i alla fall först steget, i alla fall började prata lite. Ja. Och sen ledde det mer och mer. Sen hade vi långdistansförhållanden då under ganska länge. Och sen blev det lite att vi inte riktigt visste, kände vi ville liksom vara tillsammans, men visste inte hur. Och jag hade ju, jag jobbade ju mer, hon hade ju ett professionellt jobb, jag hade ju ett jobb med mer, jag gjorde ju alla delar från liksom att rida hemma till att grooma till att köra lastbil och så att det blev ju då att då fick jag flytta på mig, så då flyttade jag hem till Sverige. Gjorde jag.
Och då hittade du, då startade du eget? Nej,
nej
då,
jag först visste jag inte riktigt vad jag skulle göra.
Nej.
Men sen började jag jobba hos Lisa och Peder. Så jag var ungefär ett år, kan man säga. Och lärde mig jättemycket på också. Så då var jag väl 24, 25, något sånt där. Och red lite unghästar och så. Sen hade de inte så mycket hästar då, så att det blev liksom, ja, Stephanie skulle givetvis, hon är ju en av de bästa ryttarna som finns, i min mening. Så att det blev lite mindre och mindre hästar just då. Och då så blev det att jag startade lite eget. Och hyrde ett eget stall då först hos Magda Hermelin på ett stall Lagerfält i Sjöbo. Mm. Under en period stod jag där först, och då hade jag bara en, två hästar kanske. Och sen så flyttade jag till Malin och Erik Stjärnsvärd som också bor i Sjöbo då. Och hyrde 6 boxar där.
Och då har du hästägare som äger hästar tillsammans med dig som du rider och tävlar?
Eller i dagsläget du, eller då?
Ja, det är både och.
Då hade jag ju inte mycket. Nej. Alltså, jag hade några hästar, jag hade någon egen och någon från någon man gjorde något samarbete med. Mm. Skulle man se det nu jämfört då, alltså vilket berg att gå framåt, då är man ju lite så här ung och dum och tänker det här går fint liksom. Men nu efterhand tänker man ju liksom bara, hur gick det där till liksom? Men fick jobba hårt, jäkligt hårt kan jag säga. Och det är inte enkelt att få ihop, varken ekonomiskt eller är du ingen talang eller har någon som kanske kan hjälpa dig att betala räkningar och så, då är det fan tufft. Oj, man får inte svära, men det är det.
Ja, det får man.
Det ska
men
man veta.
Nej, men jag tänker på de här 14, alltså, eller tjejerna och killarna, ponnytjejer och ponnykillar som börjar tävla och som sen ser er rida och som drömmer, om de drömmer om SM eller EM eller att få rida på de stora tävlingarna. Den vägen är så lång och så svår. Jag fattar inte riktigt ens
det går.
Hur fan det går till.
Nej, men så
det
känner går. Jag också att jobba som ryttare. Det känns som att det är som att bestiga Mount Everest. Alltså, det... Förstå hur mycket skitgöra du ska göra på vägen upp.
Jag tror det är jätteviktigt. Något som jag har tänkt på under... Jag är strax över 30 och jag ser mig själv kanske inte som så duktig, utan jag försöker göra det bästa av det man gör. Men något som jag kommer ihåg, som jag reagerade på redan när jag var 2021 där och fortfarande då knappt hade tävlat eller inte gjort så mycket som många ser mig annars. De är rent duktiga som junior och young rider och rider 50 som 20-åringar och 21 och 25, alltså fantastiska. Men det vet jag att det var många som jag också hörde att sa, ah, men jag ger det här en chans till jag är 30 och går det så går det liksom. Och där har jag mer tänkt att jag borde kunna rida till 70 så jag får ge det en chans till dess i alla fall. Så ser vi liksom om antingen lyckas vi eller så var det värt ett försök.
Eller så har du bara haft det kul på vägen.
Och vad är målet nu då?
Alltså, jag vill komma så långt jag kan. Mitt mål, det är klart att man ljuger om man säger att man inte vill rida de femstjärniga högsta klasserna här. Sen vet man ju vad som, när man sett, man vet vad som krävs. Man måste ha kanske hästägare som man ser Peder och Malin och Henrik och de har, som går in och supportar en för sporten, för att göra det av den anledningen. Och man behöver hästarna och deras lärdom och erfarenhet. Sen är jag ju, min styrka egentligen, det som jag i alla fall tror, det är att jag är envis och jag tror att allting går på något sätt, även fast man inte har någon aning om hur det ska gå, men vill man bara så borde man kunna hitta ett sätt. Så märker man vid slutet om man inte lyckades, men never back down liksom.
Nej. Och hur tror du att ditt och Steffis liv ser ut om 10 år typ? Vad är drömmen?
Hon har ju precis startat upp eget.
Ja.
Hon har ju verkligen gjort ett namn för sig själv och bevisat vilken otrolig ryttare hon är och vilken också personlighet hon är. Hon har en väldigt duktig social och trevlig människa och fantastiskt bra tränare. Så att hon kommer ju fokusera nu närmaste åren på att hitta hästägare som vill jobba med henne och som hon kan producera fram hästar. Hon vill ju absolut komma tillbaka där hon kanske var för 2-3 år sedan med flipslitspärr och red på högsta nivå. Jag vill ju fortfarande komma dit. Jag har aldrig varit där, men jag hoppas att vi båda två kan på något sätt hitta ett sätt med våra egna vägar, men de ändå kan sammanstråla och vi kan hjälpa varandra.
Ja, man drar varandra lite på vägen.
Precis.
Fast ja. På varsitt spår. Liksom.
Exakt, ja. Exakt.
Tack snälla för att vi fick prata med dig. Jättetrevligt.
Samma. Tack samma.
Och lycka till framåt nu.
Tack så mycket.